Sen skrev de på ett konvolut och rep. Vänta lite nu. Konvolut, betyder inte det kuvert? Alternativt plastficka som man kan ha sina viktiga kontrakt i.
Jo, visst gör det det.
Varför i helvete?
Den gamla tidens plastficka. Kuvertet till ett kuvert. Mm.
Och sen så bara är folk överraskade över att det fortfarande finns krig i världen. Mm. När de sitter i en jävla sal och skriver på en plastficka.
På ett kuvert.
Mm. Öppna plastfickan, era jävla idioter.
Skriv
och skriv
på kontraktet.
På kontraktet om fred. Med de orden så börjar vi veckornas podd.
Halv borta hos mig.
Livets
avsnitt podd. Nummer 8.
Åh, fy fan vad fett alltså. Det här är ju en magisk siffra. 8.
Ja, det är det.
Oändligt.
Mm,
vet du vad som också känns oändligt?
Berätta.
När man trippar kan det kännas. Det kan kännas som att tiden går. Ibland skitsnabbt och ibland långsamt. Liksom.
Ja.
Alltså det finns inget stadigt narrativ som man kan hålla sig fast vid.
Nej.
Utan när man är inne i någonting, det är väl som i verkliga världen. Men det är bara det att man har glömt att kolla på klockan ibland på flera dagar. Och man blir skitöverraskad över att solen är på väg upp eller ner. Och man har ingen aning om vad. Så midsommar.
Ja, midsommar. Ja, apropå det vi ska prata om. Vi ska ju prata om högtidsknarkande. Och det har precis varit midsommar.
Högtider är ju nästan alltid kopplat med danser, sånger och faktiskt berusningsmedel också får man väl säga.
Återföreningar av folk som inte alltid träffas. Om det kanske är vänner eller om det är släkt.
Mm. Och då är det alltid någon intelligent jävel som fattar hur man gör en riktigt bra jävla fest. Det är oftast en farsa på julafton som vet hur man gör en riktigt jävla bra fest. och det är liksom, det är ingen överraskning att det är typ världens klyscha. Alltså såhär, pappa på julafton.
Nej.
Och folk har en liten skräckblandad förtjusning till den där grejen. Alltså den är ju så djupt inrotad nu att farsan ska bli packad på julafton så att det liksom... Ja, men alltså du vet, folk tycker det är nästan lite gulligt. eller det återberättas med ett jävligt romantiskt skimmer av kärnfamiljsfanet liksom. När det egentligen var jävligt traumatiskt. för många, eller kanske inte traumatiskt, men just då kändes det inte så jävla... Alltså det kändes inte så jävla hej tomtegubbar.
Nej, men jag kan inte ens minnas att jag har hört dig i ett sånt skimmer. Alltså dock att det tillhör liksom.
Jag tänker med Jonas Gardell när han står så här och bara granen har ramlat över mormor och pappa är full. Och, ja men det är lite så här, folk viker sig i bänkraderna liksom. Över det här fenomenet att pappa är kraftigt berusad året om.
Ja.
Men på julafton, då jävlar barn, se upp i backen era små skitungar. För nu har pappa ett frikort att vara i princip medvetslös för familjen.
Usch, vad hemskt.
Ja, visst alltså.
Absolut, det är ju det julafton är känt för.
Mm.
Pappor som misshandlas. Alltså misshandlar.
Mm.
Men... Ja, alltså så har det ju aldrig varit i närheten av hemma hos mig.
Nej, fan
inte hos så många polare som jag känner till heller. Nej, alltså de flesta har ju liksom, de flesta som jag har vuxit upp med, de har ju kommit undan och bara inte behövt vara med sådana föräldrar. Alltså att man har kunnat dra därifrån. Jag tänker att det skulle kunna vara därför som midsommar inte är känt för samma sak som julafton. För julafton, då är det ju verkligen, alltså då måste man sitta inne, liksom inomhus. Medans midsommarafton, då kanske man kan springa ifrån misshandlande föräldrar. Kan det vara det som är skillnaden?
Garanterat.
Alltså, då är man ute på ängen istället, eller bygger en koja någonstans. Eller
pappa ute och knullar Margareta i något jävla snår någonstans.
Ja, det liksom. Kanske det. Pappa är inte ens hemma. Det finns inget krav på någon motsvarighet till tomten på midsommar. Så pappa behöver faktiskt inte ens vara hemma.
Nej, jag tror det är snarare pappa som springer iväg med någon gammal jävla... Med någon gammal vän till familjen. Och så står... Och han tror han är helt osynlig och att det inte hörs någonting. Men morgonen efter, alla vet, fyllan, en förmildrande omständighet. det här med midsommar... Man kan väl nästan uteslutande säga att det är alkohol som har dominerat våra högtider.
Ja, men det har det ju gjort i vårat kristna samhälle i Sverige.
Finns det något annat berusningsmedel som man kan bara så här... Eller är det bara sprit av olika styrka och av olika märke? Eller finns det någon annan som...
Jag tänker så det knakar. Alltså riktigt, riktigt innovativt försöker jag tänka. Men jag kan inte komma på någonting.
Alltså du vet, jag har inte ens under min uppväxt sett en holk.
Tobak och kaffe, liksom. Om det ens alltså, räknas ens som berusningsmedel.
Alltså, jag har aldrig sett en holk under hela min barndom. Alltså, så här.
På midsommar?
Ja, nej, men under några högtider har jag sett något knark någonsin i min uppväxt.
Nej, inte jag heller. Det var totalt knarkfritt under min uppväxt.
Men i veckorna. Tisdagarna, det var en veritabel.
Var det så
jag
måste? Tisdag, det fanns ett tisdagsholk.
Nej, det fanns det inte riktigt. Nej, fan, alltså det där... jag har varit väldigt beskonad från att se holk. Sen har jag sett andra saker. Men just fan, just holk. Nej, fan, det har varit även om min pappa odlade med Peps Persson liksom.
Ja, men för det var det jag tänkte. Har inte din pappa, var inte han lite holkig?
Jo, alltså han har berättat till mig för mig om när han liksom, ja, men att han odlade lite ganja nere i Blentarp tillsammans med Peps. Ja. Eller de har något stort fält liksom sådär utanför. Och sen så, sen vet jag inte om man ska ta det med en nypa salt. Men jag skulle jävligt gärna vilja fråga Peps om den grejen. Lever han fortfarande?
Ja, det gör han väl.
Fy fan, eller? Vilken jävla fet jävla snubbe. Alltså.
Ja, fattar super, du? Super fet.
Så om det hade varit någon som hade fått vara med i liksom originaluppsättningen av Halvbotten hos mig.
Ja, Peps. Då är det Peps person. Alltså, Peps, det är verkligen sant.
Om du hör det här, alltså det skulle innebära... Det skulle innebära så jävla... Jag vet inte ens om jag skulle kunna greppa... Det skulle nog tagit 5 minuter innan jag kunde prata som vanligt runt omkring det. Och jag blir... Alltså, ja, jag vet inte. Alltså, jag blir inte allt annat förutom dig och typ Ulf Dageby, Björk också. Och liksom, men väldigt, väldigt få människor kan få mig att liksom... Tappa balansen.
Bli starstruck.
Jag menar, tappa balansen. När jag träffade Ulf Dageby, det var en sån grej också. Det var fan i mig helt... Alltså
Vad hände?
Jag hade så jävla mycket frågor till Ulf Dageby. Så jag bara... Nej, men jag bara satte mig jämte honom på hans liksom middag som han satt där och hade med sina polare. Liksom. Och jag bara... Alltså jag ber hemskt mycket om ursäkt att jag bara penetrerar den här middagen bara rakt av. Men jag har vissa frågor som jag måste typ ställa och som jag måste ha svar på. Bland annat den här. Tinnertrasan vandrar mellan husen. Alltså du vet, jag bara... Alltså bror, har du sett folk skicka en tinnertrasa mellan fönster? Och han bara, ja, vad fan, Backaplan vet du. Man stod där nere... Jag jobbade då med ungdomar på Backaplan på den tiden. Och de skickade en tinnertrasa mellan fönstren här på loftgången. Och då... Och bara, alltså du vet, han bara fyllde igen så jävla mycket feta luckor som jag alltid har undrat över. Liksom. Och sen fick jag ta ett kort med han och Ivory och Mohammed och bara... Ej, fan... Ja, jag hoppas att jag när i slutet av min karriär, nu ska jag inte säga att det här är i slutet av hans karriär, för att han så jävligt pigg ut och gjorde en sjukt fet konsert. Liksom. Ja. Men jag hoppas i alla fall att i den senare delen av min karriär att jag kan att jag kan i närheten av mäta mig med hans briljans. Liksom. Ja. Det är verkligen en förebild som har levt länge och som alla människor, ja men du vet till och med Moderaterna, alltså man visste ju inte vad folk hade för sexuell läggning och politiska spärrsmål när man var liten.
Nej.
Men jag hängde med en moderat, har jag förstått nu i efterhand. De pumpade Nationalteatern som in i helvete liksom.
Ja.
Det var typ där jag blev introducerad för Nationalteatern av Borger liksom. Så det är så jävla bra utförd musik att den tilltalar
alla.
Ja, till och med folk som inte hade tänkt punda någon gång i sitt liv. Ja. Så var det så, det är bara så jävla coolt. Liksom. Det är så jävla fet musik. Och,
coolt alltså.
Ja, oh, shit, fan, nu spårade vi ur från högtidsämnet i min typ så här, ja, oh, fan, jag älskar det. Alltså, jag fucking älskar det. Det är så jävla coolt att de lever så där länge.
Ja.
Alltså du vet, och att deras musik fortfarande känns fet och häftig och ball. Men alltså du vet så här, så jag ska egentligen inte nämna några namn. Men om du tänker på alla de här liksom svärmorsdrömmarna med gung i luggen och Pripsblå reklamer i ryggen. Alltså det är fucking jävla töntar liksom. Ja men, alltså, helt seriöst.
Ja, ja. Alltså, de lever inte, de har inte levde inte på ett sätt som inspirerade. Men musiken berörde ju många.
Ja, jo, det är väl det. Och sen så har man väl olika uppfattningar om vad som är en tönt eller inte. Ja, men exakt. Jag är ganska säker på att jag har rätt.
Det har du med största sannolikhet.
Nej, jag bara,
men det är väl många som inte har det kriteriet att det ska vara någon som inte är töntig.
Som man
lyssnar på.
Jo, men du vet så att Thomas med stentvättade jeans som står längst fram i en segelbåt.
Mm.
Han har ju en helt annan referensram om vad som är.
Jo, man tänker väl inte ens på vad som är coolt och töntigt.
När det bara är en jävligt jiggelåt.
Ja, alltså typ så här, ja. Det är väl smart att inte reflektera över vad som är töntigt och inte om man själv ligger i den töntigare genren liksom.
Det är nog alltså, väldigt...
Då blir ju det oväsentligt.
Mm. Men av någon anledning så känns det mycket mer otroligt att till exempel Ulf Dageby eller Peps Persson skulle bli metooade än någon av alla de här segelartisterna. Seglingsartisterna liksom.
Ja, de är väl... Det är så. Jag kan tycka att de känns i grunden mer äkta.
Mm.
Att man kanske har... Om man vågar uttrycka allting som man själv står för otillbakahållet, så kanske det också är mindre chans att man har sådana här MeToo-lik i garderoben. Kan man uttrycka sig själv helt och hållet så som man är, så kanske man inte behöver gå och pulla någon i en jacuzzi. Vi chattade på MSN, sen likar vi upp på något fattigt event. Han gjorde något tal som att stackla igen. Vi jobbade båda, vi snackade med press. Stjärnorna lyser så vackert ikväll. Man kände i luften, det verkades fel. Vi vill inte att ni ska flytta tankarna till någon, nej,
till någon
ingen,
segelgubbe. Vi nej, menar nej. Ingen specifik, mot inte med person. Du behöver inte bipa det här.
Exakt så. Okej, men kanske nog om dem, eller?
Ja, nog om dem. Nog om hyllningen till våra föregångare som vi jättegärna vill ha kontakt med. Och jävligt gärna veta vad ni gör musikaliskt nu. Om ni gör någon god skit som vi kan spela på en högtid. För det där är ju liksom... det där är ju varken högtidsmusik för mig. Peps Persson och typ så här, vissa grejer med Nationalteatern också kan dra igång en jävligt bra. De kan dra igång allt det som Ted Gärdestad inte kan dra igång.
Ja.
Även om jag tycker han är en fantastisk artist också, bitvis.
Ja. Men alltså det krävs ju också någonting. Nu slutar vi inte prata om de här ändå. Men det krävs ju någonting mer för att njuta av en Nationalteatern-låt än att njuta av en Ted Gärdestad-låt. Alltså Ted Gärdestad är det ju bara att sätta på play. Mm. Och sen så är njutningen liksom i full blom. Mm. Medans Nationalteatern så måste du ju lyssna lite på vad de säger. Du måste ju vara införstådd med liksom, det är ju politiskt liksom. Mm. Det är ju inte lättsmält på samma sätt. Mm. Och Midsommar handlar ju för väldigt många om lättsmälthet. Det är väl lättsmälthetens högtid. Att man bara ska liksom sitta i gräset och vara glad. Mm. Och inte tänka på någonting som är jobbigt överhuvudtaget.
Men vad beror det på då? När det är en artist som gör en låt om att om du gör slut med mig, din jävel, så kommer jag ta livet av mig genom att hoppa ifrån Eiffeltornet. Och sen så tar han livet av sig på riktigt. Det är så jävla black metal så att det liksom alltså,
ja, men med
Ulf Dagby lever fortfarande och sitter och äter goda middagar, har säkert pundat som fan, eller i alla fall varit i närheten av punderierna i liksom 60 barr liksom.
Med sväng i luggen, en ljuv stämma och en trevlig melodi.
Okej, okay, okej.
Okay. Så kan man sjunga självmordssånger och ändå få det att gå under radarn.
Så jävla tungt av Kenneth Järjestad som skrev texterna. Mm. Att ta sån fingertoppskänsla. Ja, fan, väldigt, väldigt salt konst i alla fall. Jag gillar salt konst, vilken den är. Och älskar black metal.
Små gröna blad. Mm. Den som inte har lyssnat in sig på den låten borde göra det. Det är en väldigt trevlig låt tycker jag, som du precis har gjort.
Ja, fan, vill tacka Robin Jas för väldigt avgörande input till den låten. Väldigt, väldigt väldigt bra 420-låt. Ja, 420. Alltså det är faktiskt en, för mig nu som vuxen människa, så ser jag mer fram emot 420 än julafton. Inte midsommarafton, men jag ser mer fram emot 420 än julafton. Och jag har faktiskt tänkt att jag ska försöka göra en musikalisk hyllning till 420 varje år.
Fint!
Jag tänkte det. Jag vet många som har gjort jullåtar varje år. Så har de en samling av 28 jullåtar som de har gjort genom hela sin. Så jag tänkte nu börja hylla, för jag har gjort jävligt mycket roliga grejer på 420 väldigt många gånger i rad. Liksom. Mm. Bland annat var jag i Transylvanien på en 420 och hade köpt tillsammans med en liten mulatt på Instagram, eller lilla Roman, tror jag hon heter nu. Hade jag köpt två stora svärd. Vi kallade oss för Stora och Lilla Svärd när vi var ute och jagade vampyrer i Transylvanien. Så hade vi varsin katana. Det blev mäktig 420-firande med rumänskt hasch. Hon var jävligt nära på döda kranen innan 420. För jag åkte ut i det rumänska gettot och skulle köpa droger. Och så tror jag att lilla Roman facetimade med kranen. För att han skulle visa vad han hade. Typ såhär, men jag har gräs, jag har ego, jag där. Så jag satt och filmade vad han hade. Jag fan mig det gick till såhär. Och så tror jag de lyckades se varandra i facetimen. Och så tror jag han sa, kan du inte ta med honom tillbaka? Eller något sånt där. Och så blev det en liten fest i vår Airbnb. Sen på morgonen så satt, eller inte på morgonen, någon gång på natten, satt lilla Roman på huk i sängen och jag öppnade ögonen. Hon bara, jag tror jag har dödat kranen. Och då hade kranen sovit över hos lilla Roman. Och så, jag vet inte om de hade haft sex eller om de, eller jo, det vet jag. De hade haft sex. Och så, jävligt snygg, alltså Robert. Men så hade han bara börjat skaka och då hade börjat spruta, eller det hade börjat rinna blod i munnen på honom. Och så ramlade han ner på golvet jämte sängen. Och där kommer jag in i bilden.
Va?
Så jag bara, fan, ja, det är mycket möjligt att du har dödat kranen, bror. Så där fick vi börja.
Vad hade hänt?
Nej, men vi kollade igenom hans väska och allting sånt där, hittade typ epilepsimedicin eller någonting sånt där. Så, men grejen var det att det var bara typ så att, och så lyfte vi upp honom i sängen och då var han lugn och sa, men det är inga problem, jag har epilepsi och där. Sen fick han ett utbrott till, liksom, typ så 10 minuter innan värdfamiljen skulle komma hem. Så ja. Då han och skakade igen. Så vi fick liksom mer eller mindre liksom leda upp honom en halv trappa upp medan familjen gick in i sin lägenhet, och sen så leda. Det var precis innan högtiden 420. Det var så vi fixade knark till Transylvanien. Sen så tog vi svamp i Rumänien. Det var fett. I en nationalpark där. Jag tror det var på 420 vi gjorde det. Sen i år så var jag och Remi och Young Arts LA och spelade in kul musik och åt god mat och hängde på Venice Beach. Och vi sprang fan in i artisten Keetock också.
Jag var med Odi Z och Jesse Granqvist i Göteborg. Och så spelade vi på en klubb där. Sitter i vårt nya kontor.
Ja. Jag skulle nog snarare kalla det här studio. Kontor är i ena delen. Men för mig är det här i alla fall en musikstudio. Och för Malin är det här ett kontor. Men vi kommer i alla fall spela in podcasts här. Och det är fett roligt.
Vill du säga vart det ligger någonstans?
Nej, vill jag nog fan inte. Nej. Vi kan säga att det ligger i Slakthusområdet, på den bästa klubben i hela Slakthusområdet. Ja. Den äktaste klubben runt omkring. Jag vet många som försöker göra satsningar i det här området. Men jag känner dem sen jävligt, jävligt långt tillbaka. Jag vet vad allas drivkraft är. Och jag vet att drivkraften på det här stället är att göra det för kulturen. Det är att göra den bästa kulturen. Och det är därför jag också gör det här. Och det är därför, för att nu håller alla på att försöka köpa, att knyta de bästa konstnärerna till sina respektive klubbar här. För att kulturkriget pågår inte bara... Alltså du vet, klubbar vill också ha den fetaste publiken och de bästa bokningarna. Och det är där liksom, ja men det är där man försöker liksom som tuppar brösta upp sig för att ha bäst vibb helt enkelt. Och jag vet vad det är bäst vibb. Det är bäst vibb här.
Här är det riktigt bra vibb. De har gjort väldigt fint här utanför också. Dekoren är riktigt on point. Det är precis så som jag tycker att dekor ska se ut.
Och sen har de faktiskt i detta nu lyckats knyta de personerna som jag helt klart tycker är mest intressant. Konst, videomaterial, musikmaterial och som kanske, ja, alltså som har kulturen som sin, vi gör det här för kulturen helt enkelt och ingen annan anledning. Även om vi inte hade fått någonting betalt så hade vi gjort exakt samma sak. Och ibland får vi inte någonting betalt på jävligt lång tid. Men vi fortsätter i alla fall för att vi älskar skiten liksom.
Ja, och här sitter vi nu i våran nya kontor/studio och har skruvat upp mickarna på varsin soptunna.
Mm.
Och framför oss så har vi täckt micken med varsin använd strumpa.
Mm.
För att vi fortfarande inte har lyckats köpa puffskydd. Men det ska nog gå bra.
Det tror jag säkert. Det här är en klassisk Alex och Sigge setup.
Exakt.
Hade jag varit nu typ Anders Timmel så hade jag sagt så här. Ja, Alex och Sigge på crack.
Exakt.
folk lägger alltid till så här. Bla 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 på LSD.
På LSD. På acid.
Och de väljer helt fel. Nej,
jag har jobbat på designbyrå i många, många år. Och där älskar folk att säga bla bla bla. Fast på LSD.
På
så har de aldrig testat syra. Så att man vet att man är den enda i rummet som sitter och förstår vad de tror att de pratar om. Men de vet ju inte.
Alex, alltså fan vilket tempo. Alex och Sigge på crack. Bror, när du röker crack, då somnar du ibland med crackpipan i knät och har bränt upp ett stort hål i huden på magen. Det tänker man inte på när man ser Alex och Sigge har druckit crack. Två liksom, energidrycker. Fy fan, alltså, Andreas och Mackan, alltså, fy fan vilken jävla duo. Alltså. Det är typ som Hyland på syra. Nej, hade Hyland tagit syra? Så hade han satt sig under skrivbordet, tagit av sig byxor och kalsonger och liksom bara gått runt och bara kollat på publiken och bara, varför tittar ni på mig när jag står i duschen? Hade det
exakt så.
Inte det att han har ett lite högre tempo eller bara att han har rapp dialog. Det är jävligt roligt.
Varför tittar ni på mig? Hur ser min hand ut egentligen?
Vi tittar på din pyttelilla kuk, Hyland. Det är den som alla skrattar åt. Det är inte din... Men det är jävligt roligt. Reklamares vilja att vara hip and square. Alltså när de säger så här, det här kanske vi har pratat om innan i podden, för har vi inte det så har vi gjort ett jävla kardinalfel. Okej, allihopa, fan. Vi behöver freebasa ihop ett koncept på det här. Alltså, man bara,
vi måste ha sagt det.
Vi måste ha sagt det innan. Men annars så tåls det att säga. I alla fall var 10:e avsnitt.
Det heter inte freebasa. Det heter freestyla. Freebasa kan du göra med roppar. Du röker saker i folie.
Ja, man lägger folie och så eldar man under foliet. Så har man lite sugrör och liksom blåser in röken som kommer från foliet i munnen. Och då är det skitsvårt att komma på flippiga koncept. Jag vill testa bara freebase en halva crack och så bara ska du komma på någon så slogan till önos. Liksom. Freestyle heter det. Det har alltid hetat freestyle. Så blanda inte ihop de två. Lite lingua... En liten lingua-varning till alla er ADs där ute.
Alla er freebasande ADs. jag tänkte på de här poddarna vi pratar om. Om vi tror du att de har manus? Jag tänker att alla poddar har jättemycket manus. Vi har fått frågan hur vi gör vårat manus. Och vi har ju ingen manus. Förra gången så försökte jag ha ett manus och då blev jag retad av dig. Så det kommer jag ju aldrig mer våga ha. Jag tänkte så här, ja, men det är bra att skriva upp lite stödpunkter så att man kan försöka höja kvaliteten på sitt yrke lite grann. Men då blev jag retad, så det kommer ju inte hända igen.
Nej,
vi har alltså inget manus.
Du är ett manus, förstår du det? Alltså du är ett manus, alltså så som du flyter så är du ett manus. Och du har så stort kartotek av ord, så dina valmöjligheter när du befinner dig i en liksom... i en resonemangskostning är oändliga. Så att ha bestämt vilken väg du ska ta i den kostningen är mer begränsande för
dig. Ja, visst är det så. Men det är ju inte ordvalen som jag i så fall skulle använda. Alltså jag läser ju inte innantill. Utan det skulle ju handla om att jag skriver upp stödpunkter på idéer som jag skulle kunna prata om. För när jag sitter och lyssnar på dig, då tycker jag att det är så himla intressant att lyssna på dig. Så helt plötsligt så kanske jag inte kom på att säga någonting av allt det som jag hade tänkt att säga. Så att det är ju liksom rubrikstödpunkter snarare än någonting annat.
Jo, men det är just de där rubrikerna. Alltså de är så jävla väl välformulerade och levereras med sån pondus att det blir nästan, ja men, att det blir väldigt uppenbart att du har övat in freebase sen tidigare.
Nu slår jag med en strumpa i ansiktet.
Kolla du, alltså alla dina ordval som du använder när du bara ramlar ur. De är mycket potentare än de som du har skrivit, tycker jag.
Som sagt, det var absolut sista gången jag någonsin försöker ha ett manus. Vi har i alla fall inget manus.
Nej, men alltså, och det är ju på något sätt...
Orka bli retad.
Nej, men alltså, fan, nej. Alltså, fan, jag retar dig absolut inte för att du har stödpunkter.
Stödstrumpor.
Ja, men... för att du har stödstrumpor på micken. Nej, men jag bara tycker att det är att vårt samtal som vi har rinner på så jävla bra. Det är därför det är så jävla kul och lätt att göra det.
Ja, det är faktiskt både kul och lätt.
Ja, nej, men det är verkligen, och jag menar fan, och ibland när man bara pratar 2 timmar med dig i telefon så kan man ju ibland känna att det slösade ju på podcast. Men så får man ju... men det är väl lite där.
Det är ändå riktigt sjukt tänkt, men så tänker man ju. Vad det där var potent. Vad synd att ingen spelade in det.
Alltså jag tänker så väldigt, väldigt lite. Men jag typ sa som igår när vi pratade jävligt länge. Då snuddade jag tanken någon gång att bara...
trycka på fan, rec.
Liksom. Men fan, alltså man måste ju få onanera lite också. Man kan inte knulla varje gång.
Nej, helt och hållet så. Alltså, hur skulle det se ut?
Så fan vad roligt.
Kolla att, här. kolla här har jag skadat tån. Det här är en typisk sak som händer när man är full på midsommarafton. Mm. Alltså den här tån är typ bruten, ser du? Det gör så vansinnigt ont. Och det här, här uppe har jag ju också en stor lårkaka. Mm. Vad gjorde du på midsommar när jag gjorde det här?
Nej, men jag försökte faktiskt byta ut en del av spriten mot droger. Mm. Mm. Mitt mål var att ta 7 olika sorters droger på midsommar. Mm. Och inte bara på midsommardagen utan under en 3-dagarsperiod. Mm. Så vi var en kompis landställe. Och hade, vi åkte ut dit ett relativt litet gäng, 2 bilar. Men varenda en var en jävla 10 liksom. Så det var så här, på vägen dit fattade jag att det kommer inte finnas någon bättre situation att trippa på eller typ, ja, möjligtvis med dig då, men typ så här, i ett större sällskap så är det alltid någon som...
Någon som man inte vill sitta bredvid riktigt.
Ja, men alltså bara så här, någon som, ja, men någon sån där jävla ambulansförare som bara så här, ja, men som fuckar upp vibben liksom. Mm. Det är alltid någon jävla kusin från landet som har någon halvkeff ja, men vad fan vet jag, inställning till vad man har bestämt sig för att göra. Men den här gången var det bara 100% i hela vägen. Mm. Så vi började ju löst och ledigt med att lägga ut en Eriksgata som jag brukar göra när jag ska resa någonstans. Jag kollar vad det finns för knark på, från där jag startar till dit jag ska. Och sen om det verkar vara tillräckligt smidigt, om det verkar vara tillräckligt smidiga människor som tvillingarna liksom. Mm. Då bara svänger jag in om, klipper en gås och bara, ja, men bara så här high fivear och liksom se vad de sitter på. Och det gick verkligen som en jävla dans liksom. Jag bestämde ett snabbköp i den här lilla stan vi skulle till. Och så bestämde jag en tid där. Och så bara bestämde jag med alla där liksom. Och så bara stod det, ja, men hela stans kranutbud står där och bara, ja, men och ville liksom
som
bli...
3 vise män med rökelse och, ja, myrra och guld.
Så jag kranmärkte allihopa. Det var en jävligt fin samling. Men där fick jag tag på 4 av 7. Så 4 kom dit. Sen så fick vi bestämma en liten plats utanför där vi skulle träffa de här andra, de andra som precis har börjat krana liksom. Men det gick skitbra. Det var hur roligt som helst. Vi kom på historien om Lilltunna med fötter stora som dasslock, som är mamma till Vetelängden som jämt doftar nybakt. Lilltunna har fått barnet tillsammans med slutryssen. Du vet den där ryssen, när alla är rädda för att ryssen ska komma, då undrar man, vilken ryss är det de menar? Det är slutryssen.
Sista ryssen!
Exakt. Slutryssen. Kärlek 0. Styrka 10. Skriven i C-hytt. Och så gjorde vi något imaginärt fightingspel. Men anteckningarna kommer att leda till en musiksaga eller en typ en musikal skulle jag säga. Mm. Och det känns det känns verkligen som att det kommer bli av så många, som den här podden, ja, till exempel. Som också är en jävla syra idé liksom.
Just det. En jävla syra idé och inget annat. Ja, det är, så är det.
Ja, nej, men fan.
Så är det. Ja, vilka var de här 7 drogerna? Minns du?
Det var jag började såklart med både gräs och hash. Sen hade vi show, schleif, syra, svamp och sen är det en 7:e som jag jämt inte... Keta såklart.
Keta förstås. Ja, fy fan vad nice. Vilken trevlig blandning. Jag tänkte att så här, hur ska du kunna komma upp i 7 stycken som ändå är liksom standard nice?
Ja.
Men det där är ju, det är de liksom.
Ja, visst. Mm. Och jag vill sända ett stort tack till alla kranarna i den här lilla staden som slutar på Köping. Fan vad ni levererade bra grejer. Alltså nästan allting var riktigt, riktigt fin kvalitet måste jag säga. Framförallt tycker jag att det var ett jättebra hasch. Superbra hash. Och tripparna var ju också helt enorma naturligtvis. Så jag får tacka er utan att nämna några namn. Men alla ni har, ja, eller i alla fall fyra av er har gjort det förtjänt av en kranmärkt tröja. Och när man är en kranmärkt kran, då har man alltså av Kranarnas Riksförbund blivit utsedd till någon som, ja, men som tar ett ansvar för sina kunder och som levererar nice grejer så att folk vet att den här kommer inte att fucka mig liksom. För många bryr sig bara om pengar och skit i om du dör.
Vi hade en fest på midsommar och firade den nya sortens midsommar. Som är så nice. Alltså det vanliga traditionella midsommarfirandet är ju på dagen liksom. Men folk lutar ju mer och mer åt att vara lite nattdjur. Plus att det är ju ljust så himla länge på midsommar. Så det är nice att dra nytta av det. Så då kan man dansa hela natten och så är det ändå bara mörkt liksom 2 timmar och det är knappt mörkt. Och då samlas det massa folk till supernice musik. Och sen så samlas det bäcknare som vill se till så att alla kan dansa tillräckligt mycket och länge. Och har sådär extra, extra trevligt liksom. Och ibland så kommer det in bäcknare som liksom inte bara har det som främsta mål. Utan deras främsta mål är att bara kränga iväg skitdroger som de har råkat köpa till överpris från någon och sen inte kommer kunna sälja tillbaka. För att när de väl kom hem och testade så visade det sig att de här extrasina var typ alldeles för dåliga, att det var något skevt med dem. Eller att det var någonting, ja men så här, en vibe i dem som inte folk egentligen vill ha. Så på den här festen så fanns det människor som kom fram, jag såg dem aldrig själv, men som kom fram liksom med en så här och försökte pusha iväg droger till folk. Så det var några som var så knallrosa tabletter till exempel. Som någon hade bara så här, ah, här, skriva här, köp. Alltså verkligen så här, köp ecstasy. Som en vanlig becknare inte gör. Utan så här, bara kastat dem på folk. Och på den här festen så var det folk som råkade illa ut. Som var liksom lite, ja, men lite åt det medvetslösa hållet nästan. Så här klassisk ecstasy. Ja men det är ingen kul syn liksom. Det går allt som oftast bra liksom, och det går över, men det ser obehagligt ut, så att folk tenderar att ringa polisen liksom, även om det inte ens är nödvändigt, vilket är bra, alltså det är säkra för osäkra såklart. Folk tänker inte till vart de har fått de här pillerna ifrån liksom. Och om det kommer en snubbe och bara kastar dem i ansiktet på dig och bara asgärna vill ha sålt dem, då kanske man ska tänka att det kanske det är något lurt med den här personen. Varför vill den så jävla gärna sälja el liksom? En vanlig becknare brukar vara lite mer smooth.
Ja, men alltså utanför de flesta ravesen och sådär, när man hoppar ut taxin så är det ju rätt aggressiva försäljare ofta. Ja, inte aggressiva, men en aggressiv försäljningstaktik.
Jo, det är sant. Det finns väl lite olika liksom.
Så, men... och det har många gånger varit ganska bra grejer. Tror du att det var bara det att det var lite, att det var jätte, att det var starka, kan, att det var mycket MD?
Kan ha varit att de var för starka också. Så är det ju definitivt ibland. Att det är bara så här, midsommar, typ, folk har krökat hela dagen. Man kommer ut liksom, och sen så tänker man att man är, kan slänga i sig hur mycket som helst. Och så bara, eller för att man är full så tänker man sig inte för lika noga. Och så tar man för mycket liksom.
Fan, ta en halv E.
Alltså ta alltid en halv E.
Ta alltid en halv av allting som du får. Vad alltså, fan den är liksom.
När vi var yngre så här, då gjordes ju E i portionsstorlek, då var det liksom en E, en portion, en serving size. Nu verkar det inte vara så längre. Nu verkar det ju vara liksom för starkt för de flesta att käka en E, så att även om man kan tro att bara, ah, men det är ju en, och då borde det vara en portion, men det är inte det. Alltså, de flesta mår skitdåligt av det.
Ja, nej, fan, antingen så om det blir för mycket, det är inte så jättefarligt liksom. Om det inte är jättemycket för mycket. Men som Prince till exempel, eller Lil Peep och sådär, då är det ju fentanyl. Och då jag vet att jag bara tjatar om det så jävla mycket. Men det är fan den största anledningen till death, förutom GHB liksom. Ja. Så gör inte som din favoritartist.
Nej, nej, gör inte det alltså. Mm. Och särskilt inte om du vet att du har krökat en del innan, så att du är lite dålig på att känna efter och sådär.
Mm.
För att, alltså, man tänker ju så här, ja, nej men självklart ska man ringa ambulans så fort man är orolig, och självklart ska man tillkalla polis så fort liksom, ja, alltså om det handlar om man känner att det handlar om någonting allvarligt liksom. Mm. Men alltså, och, men å andra sidan så här, man bara, men bit ihop nu din jävla f***. Alltså lite så. Alltså ta lagom med droger och förstör inte för någon annan. Nej, kom alltså, ihåg det. Alltså.
Faktiskt. Okej, det här är inte tips jag vill sända till andra. Men när jag börjar bli orolig, då brukar jag springa ut i skogen. alltså typ så här, jag är väldigt sällan orolig för att dö, för jag vet ungefär vad man dör av, och de grejerna undviker jag. Men det jag är orolig för när det börjar kicka för mycket är att jag ska bli för hög och utsätta någon annan för min skit liksom. Mm, det hände inte alls ofta. Det var säkert nästan 10 år som det hände senast. Men så hanterar någon som inte är en total fucking jävla pussy. Ja, men vad fan, liksom ligga och flippa på en jävla dansgolv och hålla på att göra folk oroliga. Alltså ibland, vissa, alltså inte alla, alltså, eller inte alla, väldigt få, gör ju det som någon sorts uppmärksamhetsgrej. Ungefär samma person som spelade full när man var liten.
Ja, shit, ja, det kanske finns sådana. Ja, jag har inte ens tänkt på att det finns sådana. Att man bara spelar alldeles för väck på EBA för att man vill ha uppmärksamhet.
Ja, men vad fan, det var ju fan helt jävla klart. Du vet,
ja, men det är ju en kategori av horor för sig.
Jo, alltså, men jag menar, varför det skulle det vara någon sorts skillnad från liksom...
Nej, det är sant.
Från... Beep! Jag ska inte ens säga hans namn. Som vi fick alkoholfritt vin av en gammal killes mamma. Och så köpte, så bytte vi ut etiketten mot vin med alkohol. Så sålde vi det till Beep på Ronneby torg. Och han blev tvärnitad, spydde i
tårna. Är det, ja, sant? Så här,
och det kan inte ha varit så här psykosomatiskt liksom. Det där måste ha varit att han bara 100% fucking jävla spelare liksom.
Ja.
Så det är väl klart att skitmånga spelar bänga. Alltså det är väl, ja, det är väl asbra. Alltså vadå? Alltså för att bara vara ursäktad och bara prova att hångla lite med den och prova och testa och säga lite grejer som man inte vågade innan. Ja, ja, det är klart. Det är tvärmånga.
Ja, lägg därför ner med det helt enkelt.
Nej, men därför, om det är någon som råkar illa ut på riktigt, så vore det skitkul att veta vad det är för en jag har blivit knullad av liksom.
Ja. Eller skitviktigt, för då kan vi varna för dem här i podden. Mm. Det finns ju som sagt massa bra såna här appar liksom.
Mm.
Men ja, det är väl nice att vi kan, så att vi kan varna lite för de som är ute och cirkulerar, som är dåliga.
Mm.
Vi lyckades liksom inte få fram exakt vilka det var.
Nej.
Men några som jag hörde om var några knallrosa. Det finns några knallrosa i England också som folk har dött av på riktigt för att de är dåliga.
Är det Superman?
Nej, det är det inte. Jag tror att det var något så här cherries eller någonting sånt. Någon körsbärs, jag är inte säker, så att vi lägger ner det.
Mm.
Men i det här fallet, ja, på den här midsommar så skulle det nog lika gärna kunna varit så att folk bara tog lite för mycket, för att det såg, ja, det såg inte livshotande ut och sådär.
Mm.
Men ja, fan, gör inte det liksom. För grejen är den, det är sånt som ger droger ett dåligt rykte.
Mm.
Och det är det som gör att folk som kan hantera det inte får fästa på det liksom. Ja. För att...
Fast, nej, det där stämmer väl inte riktigt. Alltså, fan.
Det skulle vara jävligt mycket lättare att få igenom en legalisering eller en avkriminalisering och ett mildare synsätt på det om bara alla kunde sköta sig.
Det har du 100% rätt i. Det har du verkligen
100% rätt i. Alltså, när man ser... Alltså, när man som polis eller ambulanspersonal då, kan jag tänka mig, kommer in på en fest och så ser man människor i det där tillståndet, då skulle jag också liksom bara, samhället är liksom inte redo för det här. Nu tycker jag att samhället är redo för det här, men har man sett en sån där syn så färgar det av sig på resten av liksom alla 1500 personer.
Men varför färgar inte alla julaftonspapper av sig då? Varför sitter inte någon och försvarar
för alkohol? Det är den svenska kristna själsdrogen. Vi har bestämt oss för alkohol i det här landet. Nils Bejerot har bestämt sig för alkohol i det här landet.
Vad fan, finns hans grav någonstans som man kan dra och pissa på?
Fan, eller? Ska vi göra det? Ska vi dra och pissa på hans grav?
Ja, men fan, helt fucking seriöst. Den där snubben har dödat så många av mina kompisar, så att pissa på hans grav vore ett jävligt milt straff för vad han har ställt till med.
Det kan vi göra. Vi kan göra ett poddavsnitt vid hans grav någon gång.
Fy fan, vad nice! Ska vi göra avsnitt 10?
Nej, vårt nyktra avsnitt, vadå, det kan vi inte ge honom.
Nej, det kan vi inte ge. Om vi någon gång skulle råka få ett återfall.
Ja!
Gud förbjud.
Återfallsavsnittet på Nils Bejerots grav. Då var det bestämt.
Det där är ingen bra människa.
Nej.
Tycker du att man retroaktivt ska stå till svars för skiten man gjorde i livet om man är död?
Ja.
Tycker du liksom, så här, Nordeas chef, tycker du man ska gräva upp hans lik och sen så knulla det på Mynttorget?
Jag tänker att när han reinkarneras som ett litet gossebarn, då knullar vi honom.
När vi har reinkarnerats till biskopar, till två ärkebiskopar. Och Nordea-chefen är en liten korgosse, en enuck med avskurna testiklar för att hålla det här babyskriket vid liv.
Då kommer vi in med karmadomen.
Nej, det är hemskt vad folk glömmer snabbt när någonting är en del av den svenska folksjälen. Glöm aldrig att den enda riktiga motståndaren vi har är den som sitter på alla pengarna. Och det är bankerna.
Visst är det så alltså?
Det är den enda...
Bankerna och de stora, stora konglomeraten som bara håller på och...
Men nu är vi inne på en helt annan grej. Det här ska vi klippa bort, för det här är vår hemliga agenda.
Ja, just det. Fan, det är sant.
Okej, vi klipper bort den här
hela
hemliga.
Det kapitalistiska systemet. Vi klipper bort den där delen.
Finns det några andra högtider som ligger i riskzonen för att bli... För jag tror att 420 inom en 20-årsperiod kommer att gå om julafton i popularitet worldwide.
Fan vad roligt, det är nog säkert så. Alltså. Så som man har lyckats skrämma upp Halloween liksom, till ett megajippo. 420, absolut.
Men kan du se några nya sådana där? Okej, då julafton kommer att fasas bort. Jag vet, alltså, du vet, fan, min mamma tycker det är så jävla sorgligt. Du vet, så här. Alltså,
att julen ska bort?
Nej, men alltså, så här, jag tror att alla gamla, alltså bara så här, fan också. Fan.
För jag gillar julen. Jag har inga problem med jul överhuvudtaget, för att jag har inga negativa erfarenheter från julafton. Så att jag vill inte alls att den ska bort. Vi brukar ha det aschill med familjen, och sen så kommer det typ ofta lite släktingar över som jag tycker jättemycket om, som jag inte träffar liksom, så mycket annars. Och sen så men det finns ju alltså nog i nog liksom. Så sen så efteråt så brukar jag och brorsan dra och träffa polare. Och sen så festar vi sönder alltså.
Men alltså jag gillar faktiskt också julen nu när du beskriver den, så bara skitkul att träffa mina systrar, skitkul att träffa mina morbröder, svinkul att träffa mamma. Men liksom, om man bara ser på det som fenomen, så är det för konservativt för att överleva. Alltså vet att det är en köttbaserad vinterhögtid.
Men man kan säkert tweaka den lite. Alltså det är ju vintersolståndet som det verkar som att man i grund och botten firar. Liksom. Och sen så var det någon som la ett kristet muggigt filter över den. Liksom. Men årets, alltså omkring liksom. När brukar det vara? 21 eller 22 december tänker jag. Årets mörkaste dag. Fira den lika självklart som man firar midsommar liksom.
Högtid. Bara röka crack på årets mörkaste
dag. Ja, eller ta as mycket tjack i vanlig ordning. Eller syra eller e eller vad man nu. Ja,
man behöver något som är lite speciellt.
Ja, men precis. Nu är det någon högtids...
Nej, men helt enkelt. Jag ser att kött och Jesus, not trending bro.
Nej, nej.
Inte, det trender inte. Och den högtiden bygger ändå på de grejerna. Så om man ska lyckas ta julen vidare så behöver man nog ha lite mer Kwanzaa-tänk. Liksom.
Ja, men vi har faslat ut den där norska julskinkan och dragit in en vegetarisk buffé och sen så ett chuck race på det. Liksom.
Ja, men vad fan, det kanske kan... Men, alltså du vet, min morbror berättar alltid varje jul om när han tog ett kilo marijuana från Mozambique.
Ett kilo marijuana?
Han bara, ja, jag mötte någon där nere i hamnen. Och jag bara, ja, möt mig imorgon. Han kom en vecka sent, tror jag. En vecka sent. Fattar, bäcknarna i Mozambique kom en fucking vecka sent. Man gnäller över att man står en timme i all you once put, liksom. Ja.
Bara,
Mozambique bara kommer kilo bäcknarna en vecka fucking sen. Men så hade han ju ett kilo med sig hem till Sverige.
Ja.
Och det berättar han varje jul. Men steget att jag skulle rulla upp en fet är... Fan, det är, sitter ändå någon hinna där.
Ja, liksom. Fan, nej. Jag har inte heller någon lust att knarka med en generation över eller två generationer över. Ja, men jag menar,
en fet är ju liksom, det är ju fan ingen. Alltså, den reaktionen jag skulle få. Jag är rädd för att möta folk som jag har sett som min trygghet i vissa situationer nu. Jag skulle till exempel inte vilja se min mamma på vilken drog som helst.
Nej.
Det är bara... Det funkar inte för mig att hon har varit den tryggaste punkten i mitt liv. Och nu så bara ah, fuck det ansvaret, nu ska jag ta keta. Det hade varit jävligt.
Din mamma.
Men det är ändå, man lägger ändå ansvaret på hyllan rätt ordentligt, ja. när man stiger in i den zonen.
Ja.
Och jag har liksom aldrig sett någon av min släkt inte kunna reda upp vilken situation som helst när som fucking är.
Exakt.
Så det hade varit lite, ja, det hade känts kanske lite skevt. Man kanske hade fått öva lite sådär. Men weed, det har jag ingen sån grej. Hade de velat ta ett bloss weed, alltså, ingen hade varit gladare än mig. Jag vet att de hade blivit fnissiga, ätit mer julmat och bara, någon kanske hade spytt.
Ja, förmodligen.
Det hade varit ganska roligt.
Nej, det är nog sant, weed skulle funka. Ja, det är nog mer de här så här emotionella. Nu finns det ju jättemånga människor som har knarkat med sina föräldrar och där det liksom känns helt naturligt. Men för egen del så tror jag också, alltså om man tänker sig, om man sätter sig och tar E med sina föräldrar
nej,
och bara såhär, hur fan var intimt. Och bara såhär, alltså jag älskar dig. Man bara,
det där är nog det ofinskaste en människa kan göra.
Alltså nej, det skulle inte, hur fan var intimt.
Ja, det blir jävligt ofinsk stämning direkt.
Nej, jag vill gärna ha lite finsk stämning kvar vid julbordet faktiskt.
Ja, fan, jag håller med lite då.
Ja, nej, men som min farmor och farfar håller, de håller det så klint när vi mejlar varandra så här. Och jag typ så här, kram, och de bara, nej, alltså de skulle aldrig avsluta med kram. Det, alltså,
nej, jag vet.
Det finns inte. Va?
Men jag uppskattar ändå.
Och jag älskar det.
Alltså, varför uppskattar man att det är så jävla hård? Alltså, det är inte hård, det är kärleksfullt.
Det är kärleksfullt.
Om man vet om det, men varför... Alltså,
det är klint.
Det är jävligt klint.
Jag gillar att de håller det torrt.
Men vi håller inte det så torrt liksom.
Nej, men vi är ju en generation geggigare.
Ja, en generation bögare.
Ja, exakt.
Varför blir folk bögare och bögare?
Jag vet faktiskt inte.
Alltså, kommer det någonsin att sluta?
Nej, det kommer bli en sån jävla böghög några generationer ner. Alltså,
alltså det kommer fan vara spännande.
Ja,
alltså,
väldigt spännande.
De kanske kommer att tycka att vi är så hårda.
Ja, rimligtvis. Alltså.
Bara för att man jag menar, har dömd för några brott. och förmodligen... Ja, just det, fan. Det måste jag också berätta. Att den 2 november Eller om det var nej, den 2 oktober. Då är det fan i mig hovrätten mot Annika Ljung.
Är det det? Mm. Den 2 oktober?
De har alltså tagit den här...
Är det sant?
De har tagit den här grejen som hände på Södra Teatern för 16 år sedan.
Massor menos.
Ja, nej men Annika Ljung, polisen då som var insatsledare och som senare uttalade sig i medierna att man inte ska boka band som Frej Larsson och Odis Hatter för att de är farliga för ungdomarna. Hon kan liksom inte släppa det. För vi piskade ju skiten ur henne i tingsrätten. Eller liksom som sig bör. Man kan inte attackera fredliga liksom, alltså musik.
Konstnärer artister. Och musiker.
Nej, men det är bara det att hon fick en väldigt... Att hon fick sin... Ja, men att hon blev lite förlöjligad liksom. Men det är ju det som är ens roll som konstnär. Att med hjälp av orden kunna trolla. Att liksom... Ja, men kunna väcka känslor.
Och det var ju någonting väldigt löjligt också. Alltså det, för de som inte vet så handlade det om att du sa att du skulle filea en guldfisk. Mm. Och så hette guldfisken Annika.
Mm.
Och det förstår ju alla att det inte är ett mordhot. Utan att det är liksom ett konstnärsgrepp. För att hon hade harassat dig liksom. Och då, ja, målet handlar väl om att huruvida det var ett hot mot tjänsteman.
Och,
liksom.
Och sen låten också som jag skrev.
Alltså låten sen, som du skrev.
Där det faktiskt, alltså den där låten, jag verkligen använde all min, liksom, all min språkkraft för att ligga i ett, ingenmansland.
Mm.
Där ingenting var ett hot. Så jag kan liksom försvara varenda fras för den är så jävla noga genomtänkt. Ja. Alltså utspråkligt perspektiv. Så den är helt vattentät låten. Men så kan jag tänka mig, de gjorde ju husrannsakan, tog all min elektroniska utrustning. Jag kan tänka mig att de har hittat kanske, jag kan tänka mig att de har hittat typ så här, kanske någon busringning som någon av mina polare har gjort eller någonting sånt där. Som de nu vill visa upp i rätten.
Va? Tror du det?
Ja, alltså, de måste ju ha något nytt.
Något nytt, ja.
För att det tråkiga här är ju att Annika och svenska staten kommer ju, eller Annika personligen kommer vara tvungen att betala för den här rättegången. Och den kommer vara väldigt, väldigt dyr. Så Annika Ljung kommer gå i liksom, ja men inte nog med att folk på hennes jobb säger, var det kul att göra en Annika då? För hela Jeppin hette hashtag att göra en Annika.
Ja, just det.
Som är synonymt med att göra ett liksom dåligt polisarbete. Så här, eller gå utanför det som yrket är. Liksom, och ta lite egna initiativ på magkänsla.
Ja.
Så att göra en Annika har ju blivit liksom en sägning när någon polis gör den. Ja, men någon polis fuckar upp helt enkelt.
Ja, och det är ju förstås inte kul, nej. Så då har man ju lite hämndbegär.
Men i alla fall, den 2 oktober, då är det hovrätten. Och i vanlig ordning så kommer vi...
Hålla hov.
Vi kommer hålla hov. Och vi kommer ha rätt. liksom... Ett stöd, ni som lyssnar på den här podden och ni som lyssnar på min musik och ni som går på Malins Raves och ni som gillar oss. Den 2 oktober så fan liksom, det betyder allting liksom. Att vanliga, härliga, goa människor med vibb ställer sig upp och säger att fan liksom, att det är inte okej att sätta konstnärer i fängelse för det är det de vill göra. De vill sätta mig 3 månader på kåken. Det är deras mål.
Är det så?
Mm.
3 månader på kåken?
Mm.
Ja, det är ganska sjukt alltså.
Mm.
Och framförallt den här grejen. Alltså, det finns så himla... Det finns alla typer av poliser. Och jag har med våra fester stött på nästan bara trevliga poliser.
Mm.
Det finns väldigt, väldigt mycket humana poliser som ser exakt vad som är en nödvändig insats för att folk ska vara trygga och må bra. Liksom.
Håller med.
Och det där som hon gör blir ju, alltså det smutsar ju ner polisens rykte så mycket.
Mm.
Och en av de viktigaste grejer är ju att vi att man har ett samhälle där man kan ha förtroende för polisen för att de gör ett så jävla viktigt jobb på så många håll och kanter. Mm. Alltså det finns så många, de räddar så många människor. människor från liksom familjeslagsmål och de hämtar upp döda människor från diken och de hjälper folk som har tagit överdoser på riktigt liksom. Och så här, alltså, de behövs så jävla mycket och att det finns då poliser som gör ett arbete som gör att de släpar resten av kåren i skiten är livsfarligt. Och att till exempel hänga ut artister och kalla det för mordhot och liksom gå till rättegång och det är vansinne liksom. För det är alldeles uppenbart inte ett regelrätt mordhot liksom.
Alltså jag kan säga det nu bara som mig själv att jag har aldrig haft som intention att hota en polis. Alltså det fan, men det känns så patetiskt att jag ska behöva säga det, för att det är det som alla fattar det. Alla som känner mig, alla som googlar mitt namn och ser vad jag har gjort innan, ser att jag jobbar med humor och att jag jobbar med provokativ konst. Och alla som frågar mig kan få ett korrekt svar. Men det är bara det att ingen vill veta. För att de vill använda mig som en projektion för någonting som är ondskefullt och någonting som representerar knark och någonting som representerar en del av samhället som man måste tygla.
Ja. Ja, det är ju framförallt det att man säger, eller menar då att knark är ondskefulla, för att du hade ju inte börjat provocera innan, utan du blev ju, ja, du blir ju strip-searchad här och var och liksom alla vill klä av dig nakna hela jävla tiden liksom, bara för att du har sjungit om knark. Och det är så oförargligt så att det handlar om att sjunga om knark. Det är liksom en spelman som är ute i blommiga brallor på gator och torg och bara liksom underhåller. Det är alltid knarket som man skyller på. Och liksom hur det rings runt till kommuner dit liksom ni ska uppträda och bara, ja, nu kommer de och liksom och få folk i staden som ska ta emot er och bara inte vilja ta emot er för att det är som ett hot mot barnen i samhället liksom. Alltså
det fina i allt det här, det är ju att liksom att de som är yngre, de är ju precis som de som var yngre för 40-50 år sedan. Alltså de förstår sig inte på sina föräldrar. Nej. Alltså de bara, så de som bestämmer nu. Det är inga Greta Thunberg-typer som bestämmer nu. Liksom. Alltså det är så här, det är bara restavfall som borde gå snabbare till slakt. Liksom, så att man kan få in, nästa, den här smarta, intelligenta, böga generationen. Ja, men in på de ställena där de ska vara. Så därför säger det med så jävla, alltså därför är det med sånt lugn och med sån tillförsikt till framtiden. Och kolla, det spelar ingen roll vilken typ så här ens religion man tillhör. Det här är bara, alltså allt skit som händer är åldersbaserat på gamla konservativa människor som inte kan släppa det som har varit.
Ja.
Och det är därför vi måste göra nya högtider, vi måste göra det på nya sätt så att inte trauman blir inbakad i en högtid som en, ja, du vet, högtid. Det ska bara vara lyckliga jävla, alltså grejer som du och jag har upplevt 100% nästan i hela vårt liv med våra kompisar.
Ja.
Sen ibland när saker blir större så är det folk som är nya och man måste instruera dem på det här sättet som vi gör med det här.
Ja.
Men vi kräver traumafria högtider. Ja, och det är svårt med alkohol. Det är jävligt svårt med alkohol. Jag förstår att det är ett så fruktansvärt vinstdrivande industri. Så det är jävligt svårt att liksom, det är svårt att styra om. För det är svårt att få fram samma lönsamhet i annat knark förutom lustgas, som jag inte heller ser som en topp 10-drog i min bok. Liksom. Eller ens en topp 20-drog. Så det behövs liksom, det behövs folk som tar kulturen i första hand. Och som inte behöver tjäna varenda krona på den där jävla pissenergidrinks, vodka-drinken liksom. Och sen behöver bara bli så grovt rövknullad av jävla läskindustri.
Nej,
fan, fundera lite på konsten. Och faktiskt andra konstnärer också. Skulle jag vilja be om det. Så fundera över varför du gör det här. Och om du gör vissa val baserad på annat än att du ska göra den bästa kulturen, så fan fundera på varför det är så. Mm. Jag respekterar allas prioriteringar och jag tror att de allra flesta gör det för kulturen. Men jag vet att några inte gör det. Att några skulle valt militärväskan med 1 miljon framför, ja, men framför att göra det som man verkligen, verkligen vill. Och jag har valt den där militärväskan själv vid några gånger. Och jag kommer aldrig att göra det igen liksom. Utan att vara fullt införstådd i vad jag offrar av min äkthet för att ta det.
Mm.
Och sen
det är väl det där att om man har tagit den några gånger, då behöver man kanske inte ta den igen. Men om man aldrig har tagit den, så är det ju svårt att inte ta den. Alltså det är svårare att inte ta den.
Mm. Nej, men alltså jag säger inte till någon att de inte ska ta den. Men bara, vad fett.
Jag håller med. Jag håller absolut med.
Noga när du tar den. Att allt är klart mellan vilka som ska dela på den. Vad ni ska använda resurserna till. För om ni inte har kommit fram till det innan de sätter ner väskan, så kommer ni inte kunna komma fram till det efter. För alla har sin egen agenda om man inte gör en agenda innan lyckan råkar vara framme.
Mm.
Det jag gjorde med min militärväska var att köpa ett torn.
Tornet!
Som jag nu har gett nycklarna till en ny generation av raver. För att pengarna man får är blodspengar. Och du måste tillbaka in i kulturen. För annars är du en jävla fitter.
Bra! Ja. Bra sagt alltså. Exakt så. Ja, precis.
Så fan... Alltså kolla vad till exempel Akon har gjort för gatulykter i Afrika. Han har sålt typ alla sina bilar, alla sina smycken, alla sina hus förutom ett. Och köpt fucking typ gatulykter i Västafrika. Och därför så är han en artist vars visskatt kommer att åldras med en fruktansvärt mycket bättre värdighet än om han inte hade gjort det. Alltså vet jag, jag var inget stort Akon-fan innan jag fattade att han var liksom ansvarig för typ en tredjedel av alla gatlampor i hela Västafrika som liksom motverkar sexuella övergrepp och rån och bara skapa nice vibe i små liksom sovstäder till förorter som är verkligen gött utan belysning. Så big fucking up till Akon.
Så är det verkligen alltså. Om jag skulle bli så Akon-rik, då skulle jag vilja bygga nutidens dansbanor.
Mm.
För att det finns så många fina gamla dansbanor ute i vårt land, men de får inte längre användas på det sättet som nutiden kräver.
Mm.
Vi vill ju ha lite bas liksom. Man vill ju att det ska gå och festa där och så länge man vill liksom. Men det ligger så ofta nära någon som blir störd. Eller liksom så är det någon hästgård i närheten. Det är allt, ofta är det hästar alltså. Och hästfolk är riktigt rädda om sina hästar. Så skyller de på det och så måste man stänga av musiken och sådär. Några dansbanor bara någonstans där man inte stör någon och som ändå är utomhus, men med ett tak över liksom, så att man ändå kan vara där om det börjar regna, som det var back in the days liksom. Det.
Men vad fan, jag känner några, jag har några polare som har en jävligt fet dansbana i Småland. Vi borde kontakta dem och berätta att vi vill ha en riktig jävla god skiva med bas.
Det vore himla trevligt. Skiva. Den där dansbanan du pratar om har jag ju varit sugen på också.
Mm. Det blir väldigt, väldigt gemütlig stämning där. Och ja, men jag vet inte, så några platser av någon anledning liksom drar till sig bara gött. Och den lilla procenten som kanske inte går blir god.
Exakt.
Jag kommer in innanför botten och bara, åh, där var man god.
Exakt. Ja, precis. På varje rave så kan man liksom slussa in en liten portion nya människor också som bara väldigt snabbt då, genom att titta på alla andra, lär sig att rava. Och så får man successivt så bygga upp kulturen. som handlar om att man bara ska ha jättekul och ta hand om varandra och vara glada och inte tafsa på varann och ja, har det gött liksom.
Mm. Och jag tror faktiskt att vi är, jag menar att vi är mitt i att bygga högtider som kommer bli cementerade långt fram. Inte bara 420 utan saker som vi kanske inte ens ser.
Nej.
För att vi är mitt i dem.
Och alla de gamla högtiderna, eftersom att nu ledigheterna är ganska svåra att rucka på, det tar ett ganska långt tag liksom, så kan man ju ändå utnyttja dem och liksom omvandla dem till nya, anpassade, sånt som man tycker är genuint kul liksom, idag. Och sen så tänker jag också, det här med högtider som handlar om naturen tycker jag är ganska nice, och hylla hur liksom stjärnor och planeter står och sådär. Ja, men typ som vintersolståndet och sommarsolståndet, alla pagan gamla traditioner. Det är så att man liksom knyter an till naturen, för att den tappar vi ju ganska mycket, särskilt när man bor i storstäder och så. Lite full moon parties kanske. Vi kanske borde ha lite fullmånefester. Det är ganska starka energier på fullmånen också. Inte då kanske den thailändska bucket-varianten, men typ
fan, varför inte? Men det kanske kan vara något annat i bucket sen. Man kanske kan röka hink liksom. Får bara en bucket med vatten och en avsågad petflaska.
Glad fullmåne.
Femma brass liksom. Ja, fan, det är ingen dum idé. Ni har tyckt att det låter som att vi ska göra fullmoon party på en dansbana. Liksom.
Solförmörkelsefest kanske.
Mm.
Vårdagjämning, höstdagjämning. Ett av de första engelska orden jag lärde mig. Spring equinox. Det låter så ballt.
Spring equinox.
En equinox party.
Equinox, det hette...
Ja, det kanske uttalas equinox.
Eggnog kallade vi den. Nej, ska du till äggnog eller? Det var en bar i Phnom Penh. Aha. Som vi, eller ja, den var bar på nedervåningen och klubb på övervåningen. Där har vi gjort några, fester. Varför heter det högtid? Alltså det låter ju som en meme.
Det hör du väl.
Ja, men det låter som en meme-vits, men det är inte någon som har döpt den till en högtid för att man ska vara hög i tid. Liksom. Så, nu är det Kalanka, är du hög? Ja, jag är hög som in i helvete alltså. Hela familjen sitter och spelar.
I hög tid, ja.
Högsolstånd. Varför heter det högtid?
Jag vet inte.
Finns det lågtider?
Högtidligt.
Högtidligt, ja, såklart. Högtidligt, ja, men varför heter det högtidligt?
Nej, jag vet inte.
Det är högtid att festa.
Att alltså, festa.
Okej. Så vi vet inte ens vad helvetet härstammar.
Nej. Ja, vi får googla det och jag vet inte.
Nu kliver du ner från dina höga hästar.
Från dina högtidshästar.
Ja, det var ju högst sannolikt att en högtid skulle heta högtid.
Högtravande.
Höga travar av onödig information.
Vad ska vi göra härnäst? Vi ska dra till Norge härnäst.
Mm. Vi ska till Nordnorge.
Det är inte Nordnorge.
Okay.
Jag kollade faktiskt på kartan idag. Det ligger i höjd med typ Trondheim.
Men Trondheim är ju högt.
Vilket typ är i höjd med Östersund. Typ,
men
ungefär,
det är fan jävligt.
Ja, men det är högt för att vara Sverige. Men det är inte Nordnorge. Okay, okay. För Norge går så jävla högt upp.
Okay.
Så det där är typ av mitten på Norge.
Centralnorge.
Centralnorge.
Låter inte alls lika sexigt.
Inte alls lika bra.
Nu har jag spridit ett rykte till hela världen om att vi ska till Nordnorge.
Ja, du har sagt det redan.
Nej, men alltså jag bara, vad fan, Trondheim har jag alltid sett som Nordnorge.
Men det där är ju subjektivt. Så
nej, men det är nog för att jag också är från liksom, alltså Blekinge. Det är så långt ner i Skandinavien nästan som man kan komma förutom Puttgarten.
Det är väl i Polen?
Nej, det är i Danmark.
Puttgarten?
Puttgarten, Travemünde Puttgarten. Kan man ta färgen från. Det är så här, som Ystad fast i Danmark.
Nu ska du gå på Bob Dylan med våran kära producent. Remi. Världens bästa producent.
Universums bästa producent.
Ah, just.
En intergalaktisk mästare i klippkonstens ädla fröjd. Han som gör att vi låter smarta.
Just det.
Och han som klipper bort alla slurs och alla så, och allt och han som blipar ut alla rappare
som vi hänger ut
som har tappat det och han som helt enkelt gör så att man inte blir skjuten när man berättar saker om sitt gamla gäng. tack för livet, Remi. Jag hade lätt fått en kula i huvudet om jag hade hängt ut gängledaren i avsnitt 3.
Vi skulle kunna tipsa om, jag tror att det var sist va? Eller var det gången innan? Som vi spelade Anna Boklåten. Nu har det ju kommit världens fetaste video till av Flex Finns, världens bästa produktionsbolag och klippare. Och också polare. Ja. Kolla in den på YouTube.
Jävlar, tack som fan alla poddlyssnare för att ni har spridit den jäveln. Mm. Den har blivit en av Sveriges populäraste låtar. Och det är vi jävligt glada över. Det är många som har dratt sitt strå till stacken. Men ni är en stor jävla lyssnarskara och en väldigt viktig och härlig grupp som man kan tipsa om musik som ligger varmt om hjärtat.
Och jag vill tipsa om en låt som jag spelade på midsommar på mitt house-set. Den heter Fuck You Ny Dag. Och den är gjord av Lille Åbo och Skam 3,14. Det vill säga dig och Jossan.
Jossan är ju en hel vetenskap. Henne kommer ni få skitmycket kul musik av. Och hon är en riktig jävla syster.
Fuck You Ny Dag finns på Spotify. När jag la upp den på min Insta-story så var det hur många som helst. Fast jag skrev vad den hette. Jag skrev såhär track ID. Så var det typ hur många som helst som bara vad heter låten? Vad heter låten? Vad heter låten?
Vad kul. Det är en misstroende förklaring till hälsovurmen som alla har gjort nu. Och det är en blandning av Tommy Nilssons berömda låt från 79. Ny dag och sen så Mellan Bursums misstroendeförklaring till livet. Så har vi mötts i en meridian där.
Ha en super, super, super glad sommar tills vi hörs nästa gång om 2 veckor.
Glad sommar. Puss
och kram. Ska ta med och röka folk. Bara en liten